och välkomna till Läs för livet. Det här är avsnitt 7. Jag som leder heter Johanna Lindbäck och är läsambassadör. Och det vi ska prata om idag är politik och barn- och ungdomskultur. Välkomna! Vi har en gäst idag. Hej Anna Charlotta Gunnarsson.
Hej Johanna.
Eller en gäst idag, vi har alltid en gäst i det här programmet. Det är liksom våran grej. Även idag har vi en gäst. Och du och jag träffades på bokmässan. Och där hade vi ett litet samtal på Kulturrådets scen. Och det var så, vi sa liksom inte färdigt det vi tänkte att vi skulle säga. Så då tänkte jag att nu fortsätter vi den här podden. Och det vi ska prata om som vi började prata då är politik och barn- och ungdomslitteratur och kultur.
Ja. Åh, vilket ämne.
Jag tycker den här frågan är så himla intressant. Och nyligen så läste jag en alldeles färsk ungdomsbok som heter Lite mer än en kram av Mårten Melin. Och det här är tänkt att vara en modern puss och kram av Hans-Erik Hellberg.
Oh.
Har du läst dem för det första?
Ja,
har du säkert?
Ja, absolut. På 80-talet.
Precis. Och Mårten Melins bok är då en helt modern, inte en ny version av den, men det är liksom inspirerad av den boken. Han har sagt det uttalat. Och när jag läste den här boken så var det så tydligt för mig som vuxen att under tiden som jag läste så såg jag liksom allt det här. Okej, där kom den grejen, där kom den här feministiska saken, där kom sexualpolitiken. Här har vi olika bakgrundrepresentation. Jag kunde verkligen liksom bara bocka av allt som jag tycker ska finnas i en modern barn- och ungdomsbok. Och det här menar jag inte på ett dåligt sätt att Mårten har misslyckats med det, utan jag tycker att han hade fått in det jättebra i sin bok. Men för mig som vuxen så var det så tydligt att här är det uttänkt och det finns en plan. Och det tycker jag är jättespännande.
Mm.
Och du har ju gjort en bok som jag upplevde på exakt samma sätt.
Jag förstår det.
Ja, som heter Utan titel, som kom för 2 år sedan, eller hur?
Ja.
En ungdomsbok. Och där finns det också jättemånga människor. Och det känns som att du verkligen har tänkt igenom. Vad finns det mer för karaktärer i boken?
Huvudpersonen är en medelklass tjej, mediemedelklass tjej skulle jag vilja säga, på Södermalm. Och hon bärs hudfärg, klassisk svensk bakgrund, om man nu kan kalla någonting för det. Född in i en mamma-pappa-barn-familj. Sen har hon då kompisar från olika delar av världen, hon har flatkompisar, hon har kompisar med funktionsnedsättningar och ja, alla runt omkring henne kommer från olika håll och även de som dyker upp längs vägen har då på något vis någon, jag har funderat kring genus och mångfald när jag har hittat på dem.
Vad var anledningen till att du funderade? Är det att du bara är intresserad av det eller var det liksom någon större agenda kring att du ville göra det?
Alltså idén till boken, vad jag ville skriva om, var i sig en genus- och mångfaldsgrej. Utan att avslöja någonting så handlar det om att hon träffar en person som kanske inte riktigt är den som hon tror att hen är. Det var hela grundtanken. Och sen så har jag alltid, vad jag har gjort i alla mina barn- och ungdomsböcker, så har jag alltid tänkt så här. Jag sitter ju och funderar kring varje karaktär. Vem som ska stå i affären liksom, när de kommer in och handlar. Vad ska den ha för bakgrund? Det är skitviktigt för mig. Jag tycker att det liksom hör ihop med historien.
Men alltså jag tänker på exakt samma sätt när jag gör mina böcker.
Ja.
För att jag, först får jag en idé vad det ska handla om. Så det är inte så att jag sitter och bara tänker nu ska jag skriva om alla möjliga karaktärer. Men jag får en idé. Och sen när jag börjar tänka så här, ja men okej, vad ska kompisen vara? Hur ska pappan vara? Hur ska mamman vara? Det är verkligen, det är inte bara att jag råkar slänga in lite människor, utan det är uttänkt vilka är med.
Ja, men för att det spelar ju roll för historien.
Ja.
Alltså för att vilken kontext personen befinner sig i har uppstått i är ju skitviktigt.
Mm.
Även om det bara handlar om att man ska gå in och handla ett paket cigaretter som i den här
precis.
Boken.
Precis. Det jag tycker bara blir lite problem med det här, det är att ibland blir kraven på mig väldigt absurda. Alltså för jag är vit medelklass, jag är uppväxt i Sverige. Jag har inte bott i 3 olika världsdelar och haft väldigt svåra upplevelser. Men ibland kommer ändå det här, men kan du inte skriva om det och det? Det här ämnet är så himla viktigt och de här borde synas i böcker. Och ja, jag tycker att det borde synas mer, ska vi säga, ensamkommande flyktingbarn. Det är en jätteviktig grupp i Sverige och de finns inte representerade i kultur så mycket. Men jag är inte rätt person att skriva om böckerna.
Nej, absolut, så är det ju. Det tänker jag ofta att det som man verkligen måste göra är att peppa dem att skriva.
Precis, men ja, det blir lite det här... kravet från publiken blir att då jag ska verkställa det här. Mm. Och det upplever jag verkligen inte om vi tänker vuxen kultur. För barn och ungdomsproducenter, de har mycket det här. Alla ska med, vi ska spegla hela världen. Och vuxen producenter är mer, ja men jag skriver om mig och mitt liv och det är bra. Och det tycker publiken är bra också. Det blir inte riktigt den här diskussionen då.
Jag sitter och kokar redan, jag kan nästan inte prata för att det är precis så här, jag är så jävla arg på det här. Jag är så trött på att det finns så många som på något vis, efter en viss barriär så kan man bara släppa på det där.
Ja.
Och inte förhålla sig till omvärlden, utan man kan bara glida runt i sin egen lilla sfär och det blir så otroligt introvert, någon slags inre resa som är ganska uttjatad vid det här laget. Och det handlar ju väldigt ofta om just heterosexuella bärsjöde snubbar eller män.
Ja.
Men och samtidigt så är det ju också så att barn- och ungdomslitteratur har ju en roll som också handlar om att väcka saker, och det är ju viktigt vad som finns där i, just för att man kanske då inte har historisk kunskap, man kanske inte kan förhålla sig till N-ordet på samma sätt som du och jag kan göra om vi läser Pippi Långstrump idag.
Mm.
Och man kanske inte förstår ironi eller alltså alla såna här saker som är, det blir lite mer komplicerat med barn- och ungdomslitteratur för att man inte har alla förhållanden klara för sig kanske när man är liten.
Definitivt.
Och då har man ju ett ansvar, tycker jag. Vuxen författare har ju kanske inte det ansvaret på samma sätt som att, liksom, ja, men att hjälpa till. Men samtidigt så egentligen så tycker jag att de borde ha det.
Det är just det här skeva att man, när det gäller både manliga och kvinnliga vuxenförfattare, så blir det liksom inte en författare kommer med en ny bok. Det är ju inte den här diskussionen.
Nej.
Och nej, varför har du inte skrivit om de här? Eller när ska du skriva en sån bok?
Mm.
Och det är ju en reell fråga som jag kan få.
Ja.
Men när kommer du att skriva om det och det?
Ja.
Och bara, men kanske aldrig, för att jag kan inte skriva om det och det. Mm. Jag kan skriva om... Givetvis, jag kan ha med människor av olika bakgrund, men det kommer inte att komma en stor roman om flyktingar från mig.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Jag kan inte det. Och det är liksom ändå ett, ska vi säga, ett möjligt krav på oss. Som kanske inte kommer på P.O. Enquist. Han får fortsätta skriva om jobb, eller det är bara vita människor i hans böcker. Mm. Och där tycker jag bara, men herregud. För läsfrämjande, folk slutar inte läsa när de är 18.
Nej.
Och bara plötsligt vill alla bara läsa om samma saker. Utan det finns ju verkligen krav på diversitet och mångfald och det i vuxenkultur också.
Och det är skitkonstigt att, det här, att man inte har kommit längre. Tycker jag. Att detta inte, att man inte ens tar upp det här i recensioner av vuxenlitteratur.
Mm.
Det är ju helt snett att inte folk ser hur privilegierade de är, till exempel i medelklassen, i vuxensfären, och får bara pågå.
Men det kommer ju lite, där den här diskussionen finns i vuxenkultur tycker jag det, om det är till exempel Jonas Hassem Khemiri, hans böcker handlar ju om de här frågorna, då diskuterar man det jätteintensivt, men då är ju han redan, ska vi säga, inom citations så speciell i litteraturen.
Mm.
Och det kommer ju på de som har ägnat sig åt det. De får gärna vara representanter och diskutera det. Men kraven faller liksom aldrig över på alla andra runt omkring.
Ja, just det. Det är representanter, ja. Det finns några. Mm. Ja, visst.
Herregud, vad ska vi göra? Men du har jobbat med kultur i olika former. Vi har ju inte bara skrivit böcker, utan du har ju varit journalist och håller på med olika frågor. Tycker du att den här frågan, är den specifik för litteratur eller finns den på andra områden också? Det här med att man tänker, vi ska ha med alla, de ska finnas representerade.
Ja, barn-tv gör ju det hela tiden till exempel, och barnradion också.
Mm.
Så det, där finns det ju verkligen, alltså jag tror ju just att de... producenterna och redaktörerna som håller på med det. Alltså Bolibompa är ju ett föredöme. De är ju helt otroliga. UR också naturligtvis. Mm. Skitbra på detta. Sen så man tittar på film. Svensk film idag känner jag lite är problematiskt just när det gäller barn. För att jag såg Pojken med guldbyxorna till exempel för några helger sedan. Blev faktiskt ganska nedslagen. Då hade jag suttit innan med min son och hans kompis som är halvliberian. Vi hade suttit och kollat på reklamfilmerna. Och så sa jag, har du tänkt på hur få det är som är brunhyade i reklamfilm i Sverige? Och han var helt, nej, jag har aldrig tänkt på det. Och det är ju intressant att han inte har tänkt på det, 11 år gammal. Och så var han ganska arg. Och sen när vi hade sett filmen så här, men det var ju ingen i filmen som var brunhyad. Nej, det var det inte. Tänkte du att det var någon annan med någon bakgrund? Ja, vi hade väl noterat kanske 2 eller 3 som, jag vet inte ens om de hade repliker. Kvinnorna har några få roller, men det är män, pojkar.
Mm.
Och jag tycker det är så märkligt att göra en sån film idag, att ingen har reagerat längs vägen på manusstadiet och sådär och tittat på, vänta. Vi måste, om det nu är 4 personer på en bank, 3 har repliker, då kanske, eftersom det bara finns en tjej med, då kanske hon ändå ska ha en replik, så att det inte är de 3 männen som pratar inne på banken och tjejen är tyst hela scenen.
Mm.
Sådana små saker, men det handlar ju bara om att titta och vara medveten. Men så är den filmen rakt igenom. Och ja, det finns ju tecknade filmer och barnfilmer på, som är för lägre åldrar också, som, där det verkar som att man inte riktigt ser.
Men det är så konstigt.
Jag tycker faktiskt att det är skitkonstigt. Och jag tror att många i filmbranschen faktiskt är rädda för ordet kvotering. Jag tror att man tror att kvotering är någonting. Då ska vi pressa in någonting som vi inte vill ha egentligen. Och det kommer göra att filmen blir lite konstigare och lite sämre.
Det är så intressant med kvotering. För att det blir... Kvotering är ju bra när man inte tänker på det. Alltså, jag tycker kvotering är bra alltid.
Ja.
Men om vi tänker på resultatet, så fort man säger det så blir folk bara, jaha, det ska komma någon från gatan som inte har några kunskaper. Och bara för att hon är kvinna ska hon plötsligt bli professor.
Mm.
Och bara, nej gud, det är inte det begreppet betyder. Men det blir så lätt att man tänker på det sättet.
Ja, jag tror att det är ett sånt triggerord. Alltså det är så laddat med massa negativa saker. Så det är som feminism eller rasism eller vad som helst. Att folk inte, det är svårt att skilja ut vad det egentligen står för. Rasism är ju ett negativt ord. Feminism och kvotering för mig är positiva ord. För jag tycker att det finns... det handlar bara om att man tittar sig omkring några extra varv. Och ofta så får man in någonting som man inte... som ger ett plus till filmen eller vad man nu håller på med. Jag har jobbat så, jag har gjort en serie som heter Pop och politik i massa år. Vi har kvoterat i alla år. Och vad jag vet är det ingen som har tyckt att det har gjort programmet sämre, att vi inte har haft med de här klassiska rocksnubbarna så ofta, utan hellre plockat in kanske sådana som Lotta Hedlund eller Pandora, liksom, för att vi vill höra en musikhistoria som inte är lika uttjatad eller skildrad. Jag tror att det ofta är, farhågan är att kvinnan eller den personen med någon annan bakgrund ska göra att det blir sämre istället för att tänka att det kommer något annat. Det är ju bara det som det händer. Det är inte den vanliga mannen som vi brukar ha med. Det kanske inte blir det vi riktigt är vana vid. Men vi får ju någonting nytt. Och att inte se det tycker jag är märkligt. Och att tro att det som är kvalitet, allt, det är det vi vet om. Det är det vi har sett förut.
Jag tycker det är intressant att du använder kvotering på det ordet. För jag tänker inte på kvotering. Jag tänker liksom, ja men nu har vi... musikhistoria eller litteraturhistoria och så berättar vi om en kvinna. Jag har inte kopplat ihop det med kultur på det sättet. Alltså jag tänker, jag själv skulle inte säga, ja men jag ägnar mig åt kvotering. Mm. Även fast jag ägnar mig åt kvotering.
Mm.
Hur, när jag besätter böcker och
ämnen. Ja, det är kvotering.
Och så. Det är kvotering, det är det. Fast jag skulle inte säga att jag håller på med det. Kvotering lite mer så här, vi behöver anställa en civilingenjör.
Ja, just det.
Ja, vi kvoterar i tjänsterna. På din bok utan titel och på programmen som du har gjort och sådär, har du fått någon negativ kritik på det?
Inte på programmet någonsin,
nej.
Men på utan titel, ja. Ja, det var en idén som tyckte det var hemskt, och jag tror GP tyckte att det var fruktansvärt också, med att jag hade så många karaktärer som kändes helt absurda. En kompis till huvudpersonen sitter i rullstol och är muslim och flata. Och det var ju så här som att, nej men det går ju inte, snälla någon, ta det lite lugnt här nu. Och det roliga är att jag har ju en förebild för henne. Hon finns på riktigt, hon har kört ofta först, eller en av de första i Pride-paraden. Det har gjorts dokumentärer om henne och så här, hon är jätteintressant. Så att jag menar, det är också så här, vadå? Jag tyckte att det var det som var häftigt, liksom att, ja... Hon har alla de grejerna och hon är ganska populär i klassen. Det är ingen så här, det är ju ingen offerbrud heller, utan nej, men så här är det för henne.
Mm.
Det tyckte ju då en del recensenter, det är liksom, det är too much, och det, att jag har in alla de här olika karaktärerna och att det finns då en genus twist på det hela. ja, det blir för mycket för en del som inte tycker att det här är svårt. Det är inte så man ska jobba. Men å andra sidan kan jag tycka att det är lite fräckt, för att då har de ju det här vuxenperspektivet på ungdomslitteraturen också och tänker att nej, men de ska inte hålla på, de ska inte behöva vara politiska. Så att på ett sätt är det ju något gott i det också, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Att man kanske, ja men håll inte på, behöver inte. Men jag tycker att man behöver. Men
jag tycker ju, när vi inte håller på, då får vi ju kritik för det också.
Ja, absolut.
Ja,
ja.
Så vi kan inte göra rätt.
Nej, vi kan inte göra rätt.
Det går inte. Men det är intressant det där, det är too much. Det är, just för att tänka om med vuxenkultur, det är ju väldigt sällan man hör, det är too little.
Ja, men verkligen. Eller hur?
Ja,
det hade, fast jag tycker ofta det handlar om recensenterna också, att recensenterna är för dåligt insatta i det här med mångfald och genus. Att de inte ser att de här böckerna är jävligt gubbiga eller privilegierade, eller vad vi nu ska använda för uttryck. Det tycker jag är ett jätteproblem. För om de själva tar upp det här hela tiden och tittar på det, så gud vilken simpel historia det här är, just för att den är så introvert och verkligen inte har vidgat något perspektiv, då skulle ju kanske författarna själva reagera också till slut. Bara, oj då, vad jag får reaktioner på det här.
Mm. Tänk om det kunde bli så. Om 5 år kan man sitta och prata med någon vuxen författare som bara, ja men jag har hela den här kravlistan och jag ska besätta boken så tänker jag så här och så här. En helt ny värld.
Ja. Jag tror faktiskt att det kommer att, det håller på att hända. Om du tittar på Skap, som är så här kompositörsföreningen i Sverige.
Ja.
De håller ju på nu med något som heter Skapelsen.
Precis.
Lyfter kvinnor i historien, musikhistorien. Och det är ju något som jag tror att alla börjar bli medvetna om, att att det finns ett stort mörker som vi inte har tittat på nästan. Och det kommer ju vara så i boksfären också. Det kanske tar lite längre tid bara.
Mm.
Den är lite mer konservativ kanske i branschen.
Den är mer konservativ, men samtidigt är det också, det som jag tycker känns hoppfullt är ju att förlagen kämpar ju. Man läser mindre och man köper mindre böcker.
Mm.
Och att det blir hela den här, ska vi säga, Sveriges nuvarande befolkning. Vilka kan läsa, vilka kan inte läsa? Det är ju ett mycket större, verkligen, tvång att försöka fånga upp de som inte läser. Och i den gruppen så innehåller det så mycket mer än vad vi hade i Sverige för 40 år sedan. För då hade vi liksom inte samma befolkning som vi hade idag. Så jag tror att det ligger i deras verkligen intresse att försöka tänka då helt krasst ekonomiskt. Hur ska vi attrahera de här grupperna och köpa böcker? Ja, men till exempel genom att göra så här och så här.
Mm.
Det känns som att det i alla fall kommer att vara en del av utvecklingen, att man är så nödd och tvungen att börja fundera över det här.
Just det.
Ja.
Alltså ur kriser brukar det komma bra saker också. Så det är säkert bra att få det här på sig ibland. Även om det inte är ett roligt, det är ju inget roligt problem.
Nej.
Men det är ju också så komplext. För man kan ju, det handlar ju inte heller bara om vilka böcker som kommer ut. Utan det är ju så mycket större, eftersom det handlar om i vissa skolor där man knappt går med någon annan som kanske pratar svenska. Alltså det är ju så himla djupt det här. Så att det behövs ju massa insatser jättetidigt på andra plan också, som inte bara handlar om att sätta sig och läsa en bok, och också om hur vi värderar läsande och hur man kan slussa in. Jag var på ett jätteintressant seminarium med Specialpedagogiska skolmyndigheten, där de berättade om att man ofta då tar barn som har svårt att läsa en bok, och så föreslår man att de ska läsa en ljud eller höra på en ljudbok, och ljudböcker är ju någonting som det känner jag igen, att folk har tipsat om år ut och år in.
Mm.
Och ändå så är det inte alltid säkert att det landar. Och det är ju för att ljudböcker också har det skrivna ordet som grund. Så att när någon sitter och läser lyssnar på en ljudbok, så får man ju precis samma sak som någon sitter och läser högt i soffan bredvid. Och det är klart att det är en ersättning för en förälder som kanske inte har tid och ork att läsa. Men samtidigt är det ju ett annat språk. Det är mer komplext än när folk pratar. Och då så sa den här mannen från myndigheten att ett tredje tips, ett alternativ kan ju vara faktiskt att lyssna på dramatiserade böcker.
Mm.
För då är det i alla fall prat och dialog, och då får man ändå till sig, alltså historierna till sig, och då kan man ändå väcka någonting. Så att det finns ju massa sätt att tänka vidare på när det gäller det här med läsning. Bara att få berättelser kanske är grunden, och så hur man får det, men det är ju serieböcker, allt möjligt liksom. Men att man inte begränsar lärarna heller, utan att lärarna känner sig fria att, hitta former, vilka som helst. Allt är bra. Liksom.
Mm.
Alla sätt att väcka läslusten är bra.
Gud, vilket bra avslut. Så här, jag har gett ett litet papper, avsluta så här. Det har jag inte gjort, men det kändes verkligen som att där landade vi i någonting för framtiden. Ja, men det är jättebra. Men du, tack så supermycket för att du kom.
Tack.
Är du fortfarande arg?
Ja.
Ja, det går inte över. Men nu har jag i alla fall fått ut lite ilska.
Ja, skönt. Ja. Kan jag komma hit en gång i veckan?
Och ja, och bara ventilera. Ja, ja. Vad har vi sett senaste veckan? Vi får göra det. Tack ska du ha.
Tack.
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.